till Konstpodden. Jag heter Denise.
Och jag heter Sofia.
Och den här veckan så ska vi prata om konst i mat och mat i konst.
Mm, det ska vi göra.
Ja.
Det här är avsnitt 7.
Mm.
Idag är vi utan gäst.
Ja, det är bara vi två. Har du haft någon konstupplevelse den här veckan?
Det har jag faktiskt.
Mm.
Jag var på Royal College of Arts In Progress Show. Så de har på skolan har de en jättestor utställningslokal där de ställer ut sina jag tror de byter utställning var 50 dagar eller någonting, okay. Väldigt ofta. Och så nu hade de då sina masterstudenter som har sina in progress grejer.
Okej, okay, så de är inte färdiga?
Inte färdiga, och det kändes väl ganska mycket att det så här inte var klara verk. Men däremot så fick jag en liten spaning på gång när jag var där inne, nämligen att måleri är på väg tillbaka. Väldigt mycket måleri.
Läskigt att ställa ut saker som inte är klart.
Men alltså jag tror att det är så här, det var inte så att det var halvmålade målerier, utan det var väl det, kanske typ tidigare verk eller någonting som så här var förskisset till vad som kommer komma i slutet liksom. Så det var inte så att det var ofärdigt på det viset, men det kändes som att det var koncept och sånt som inte riktigt var helt utvecklade ännu. Men det var ändå intressant att se, som jag går på St. Martins och jag känner den kretsen ganska mycket och se deras verk ganska mycket i deras ateljé. Så var det kul att se någon annan skolas elever på samma nivå och se lite vad de gör. Det var så mycket verk alltså, som de ställde ut. Det var säkert, det var ju både första och andra års elever som jag förstod. Och det var så här 100 verk kanske.
Mm.
Och det var lite för mycket, jag kunde liksom inte riktigt hålla fokus på allting. Men det verkar lite som att måleri är tillbaka som en innegrej bland masterstudenter. Så det var spännande.
Mm.
Du då?
Nej.
Ingenting?
Nej.
Du har inte gått på museum eller något?
Nej, jag har inte det. Jag har gått fram och tillbaka till biblioteket. Jag var på kroki och målade själv.
Just det.
Det är väl typ det närmaste jag kommit.
Hur var det? Var det mycket folk?
Det var mycket folk. Det var 2,5 timme och de hade en snackspaus i mitten. Där man fick små hemmagjorda pizzor och popcorn och te.
Oj. Det verkar helt fantastiskt.
Mm, det var lite highlight på min vecka så när jag bara varit på biblioteket.
Hur kändes det att göra något konstnärligt och inte bara läsa massa konst?
Det var jättekul.
Ja, skönt. Så, då ska vi prata lite om konst i mat och mat i konst och allt däremellan.
Ja.
Vad är det du inte förstår med detta?
Vad det jag inte förstår? Vad skulle jag fråga? Ja, men kanske varför det första som kommer upp i mitt huvud eller så här, det när jag tänkte på det var bara så här kött i konst. Det kändes väldigt mer vanligt förekommande att använda kött än att använda potatis, ris, andra saker.
Det känns himla passande med när jag googlade det, så det första som kom upp när jag googlade konst och mat är Per Morberg.
Ja.
Vilket känns väldigt köttnära.
Ja.
Och jag blev lite så här. Nej.
Ja, men så här köttklänningar eller typ ruttnande kycklingköttsbitar eller droppande hästblodsköttstycken och...
Jag vet inte om det är för att jag såg Sarah Lucas på Whitechapel nu för bara några månader sedan. Så för mig var det här väldigt mycket ägg. Jag tänkte väldigt mycket så här stekt ägg från början. För just för att hennes verk ofta innehåller så här ruttnade ägg eller ägg kastade på väggen och såna grejer. Liksom.
Jag tänkte också på den. Men det jag kom ihåg starkast var en kyckling. En hel flodd kyckling som hängde med fötterna kvar. Och jag blev så där, den här är från 90-talet. Är den från 90-talet?
Är kycklingen också från 90-talet?
Ja, det kommer jag ihåg att jag stod bredvid någon. Och också, det såg ut som att han också var så här, är den från 90-talet? Är den vaxad? Har den så här, kan man vaxa in dem med shellack på något sätt? Eller är det en ny kyckling?
Men jag vet inte, jag började fundera väldigt mycket på så här, vad det betyder med mat i konst.
Mm.
Och jag blev väldigt mycket så här, är det här en referens bara till såhär stilleben och vanligt? Alltså hela den kulturen där maten fick stå för olika symboliker.
Mm.
Och är det det vi kopplar till mat i konsten? Eller kopplar man nu mer mat i konsten till något mer konceptuellt? Att man använder maten som visar på konsumtion och politik istället liksom. Vad tänker du vad...
Alltså jag har nog tänkt ganska mycket på att det är, alltså typ som vanligtas symbol, att det handlar om livets förgänglighet. Och sen så blev det så här, vi måste ju onekligen äta. För annars dör man. Och så var jag så här, det är ju så konstigt att typ så här, någonting som är så livsnödvändigt också där, i konsten har blivit symbol för du kommer dö. Du kommer dödens dö.
Men jag vet inte, för det, jag tycker också att det känns så himla... För mat nu är så himla kopplat till både så här ekonomi, miljö, politik. Vem kan äta vad? Vad har folk råd med? Vad är bra för miljö? Så det känns också som att det är så här ett politiskt ställningstagande att arbeta med mat.
Mm. Och kanske också så här, alltså kött, Lady Gagas köttklänning för några år sedan. Den fick ju jättemycket kritik för sitt typ så här, hur kan du använda kött på det här sättet och klä dig i det, kan jättemycket stek när det finns folk som svälter. Hur, det är inte moraliskt förklarbart. Fast jag tycker inte, och jag tycker inget kött är moraliskt försvarbart, men jag vet inte om att använda det köttet är värre än typ så här någon annan konstig konsumtionsgrej. Alltså allt tyg och teknologi och sånt som man skulle kunna använda för konstsyften eller för designsyften är ju bara, alltså det finns väl ingenting som är så här bra konsum.
Nej, för jag vet inte, för att jag förstår vad du menar, för jag läste också den här köttklänningen. Och då läste jag också att det var en som hette Jana Steerback som gjorde en liknande klänning på 80-talet redan. Och där hon gjorde det som ett statement mot dels mot vårt konsumtionssamhälle, att så här, om vi kan äta så här mycket kött så måste vi också kunna ha på oss där. Och vad är det för skillnad på att ha det här än att ha läder? Liksom? Yeah. Vad är... Det kommer ju också från ett djur.
Yeah.
Det kan inte spela någon roll. Men samtidigt så tycker jag också, varför behandlar vi mat som ett helt annat material än något annat i konsten? Varför blir maten så himla... ett sånt himla ställningstagande än att jobba med gummi eller att jobba med oljemålning. Varför är mat just en sån här grej som man...
För att man skulle kunna stoppa det i sig, för att det kanske hade kunnat komma till nytta på något mer plan. Jag vet inte. Kan det, om det spelar tillbaka på någon tid där det faktiskt inte fanns så mycket mat, och då, du vet, när man läser om att man kan använda avokado som ansiktsmasker eller jordgubbar, då kan jag bli så här, va? Då kunde jag ju ätit istället. Det känns ju onödigt att så här använda dem till någonting som bara är för yta när man skulle kunna ätit jordgubbar och avokado.
Men sen så, det känns som att det finns mat i konst på två olika sätt. Det känns som att det finns mat och konst på det sättet som till exempel Sarah Lucas använder, där hon typ bara har det som ett ytterligare material tillsammans med många andra. Men sen finns det ju också den typen av konst där du faktiskt ska äta verket. Som...
Vad tänker du på det?
Ja, men som till exempel Makoto Lindes Painful Cake.
Just det.
Där du ska faktiskt konsumera det som är konstverket och att det är upplevelsen. Hela upplevelsen, både att höra den här skrikande kvinnan
skära
i den och sen äta den, som är hela verket. Så det är inte bara använt som ett material, utan det är också en del som en hel upplevelse i konstverket. Så då är ju maten, själva ätandet av materialet också viktigt. Så det känns som att det finns två olika sätt att använda konst i maten.
Gud vad, när du så äta konst, så blir jag så här, som du tänker som typ så här chokladkoppar. Det var min tanke. Men ja. Jag har tänkt en del på att det är ganska... Alltså när man använder mat i konsten som ytterligare ett material. Som typ Sarah Lucas eller jag. När jag, om jag ska berätta en konstupplevelse. Jag kanske var 16, 17. Åkte upp till Stockholm. Bodde ganska nära. Och då hade jag för vana, för att det var på den tiden då Moderna Museet fortfarande var gratis. Så jag slank ofta dit och så var det så här, Paul McCartney. Jag gillar Beatles. Kom dit och blev så här. Alltså jag har aldrig varit så mindfuckad efter. Det var Paul McCartney. Stor skillnad.
Väldigt stor skillnad.
Och jag gick ju på en sån här bild och form estet grej. Så jag gjorde ju ganska mycket när jag var 16-17 år. Och det är nog ingenting som har påverkat vad jag gjorde då så mycket som den utställningen.
Men var det för chocken eller var det för...
Det var bara för äckligt. Alltså jag är ganska möglig mat och gammal mat. Jag är jätterädd för det. Jag är bättre nu, men för några år sedan grät jag när jag råkade typ se någonting som möglade i kylen.
Så hans konst var bara för mycket liksom.
Men det var så mycket och det var så äckligt. Men det är liksom sublimt, för jag var ju ändå på så här tryckt avstånd. Så jag var ju såhär, men alltså hela resten av gymnasiet, så fort vi skulle ha något så här projekt, så var jag såhär, vi skulle kunna ha ett matkrig. Och så skulle vi kunna filma det. Jag vet inte hur många gånger jag har filmat mig och mina bästa kompisar kastandes typ, jag vet, vi gick in i Ebbas kök och tog bara saker och sen gick vi ut och kastade på varandra. Bland annat rödkål. Första, alltså såhär konserverad rödkål. Som var jättesvår. Alltså lukten, det är ju surt. Det var svårt.
Men tror du inte att det är för att såhär mat är så himla lätt att relatera? Eller det är dels lätt att relatera till. För det är någonting som de flesta måste liksom... Jag vet inte, det är liksom ett nära material. Det
brukar vara inuti.
Ja. Och samtidigt såhär, det är också lätt att göra revolution mot det. För du får lära dig redan från barn att såhär, man ska ha... man ska bete sig på ett visst sätt när man äter, man ska vara väluppfostrad, man ska äta med ett kniv och gaffel och man ska inte hålla på och leka med maten. Och att det då blir ganska lätt att göra en revolution mot det genom att använda maten som ett material och använda den på ett sätt som inte är, som är normbrytande liksom. Istället för att använda normen, ja, jag ska sitta och äta maten vid ett bord på en tallrik med kniv och på gaffel här i, tillsammans med min familj liksom. Och då är det ganska ett bra material att vara normbrytande med. För att du går ganska snabbt utanför normen för hur du ska använda det.
Också att det har, tycker jag, ganska mycket, alltså med sådana konstnärer som använder det som ett material i ett lite såhär äckland, eller typ såhär när ketchup blir blod, typ som Paul McCartney. Att det är då, jag tycker det är intressant att det, alltså ketchupen fungerar lite som ett såhär typ simulakrum för det, att det är såhär, det refererar, vi alla förstådda med att när han har tagit Heinz ketchup och lagt det där, så menar han blod. Men han menar inte blod, utan han menar typ någon så här konsumtionsvariant av någonting som vi förstår refererar till blod, men det är inte det riktiga blodet. Och det är liksom så här, det är en liten slipp där mellan vad som är på riktigt verkligheten och vad som är våran kollektiva fiktionsidé om vad det kan vara.
Men tror inte det också är så här att det är för att det finns ganska mycket konventioner kring mat och måltider. Det säger så mycket så här, från vilken kultur vi kommer ifrån. Det säger så mycket om vilka vi är, vad vi har för social ställning i samhället. Det säger så himla mycket om vår livsstil. Det säger så himla mycket om vår ekonomi. Det säger så mycket om hur många vi är. Alltså, måltiden som sådan har redan ganska mycket symbolvärden i sig som de är. Och då att använda maten i konsten är att ytterligare förstärka eller förvränga symbolvärdena till någonting som de inte... Om man pratar om Paul McCartney då, som så här, verkligen förvränger symbolvärdena i vad det kan vara. Men jag tänker att måltiden som sådan är väldigt så här, fylld med symbolvärden. Och därför när du använder den i konsten så förvränger du symbolvärden ganska kraftigt. Direkt liksom.
Tror du det också kan vara någonting, ha något att göra med varför vi tycker så mycket om att titta på bilder på mat? Att om man konstruerar sig själv, alltså performativt, jag ser vad som finns och jag blir det jag ser. Något sånt. Att typ konsumera fina matbilder, inte när den är grotesk och förvrängd på det sättet, men eftersom det finns så mycket konventioner till det, att typ såhär, nu vill jag se mat som blir fint, för då kommer det avspegla sig på mig som om jag är någon som typ konsumerar bra mat, för det berättar någonting om mig.
Om mig som person.
Sen alltså typ det är som kollar på typ vackra modebilder eller något sånt.
Men jag tänker att det kan vara lite så, för jag läste en artikel nu i New York Times som var från oktober 2012 som hade titeln den frågan så här: har mat tagit över konsten som finkultur? När de pratade ju som så här att maten har blivit det nya sättet att istället för att gå på gallerier och museum och säga att du har sett en viss tavla eller att du har sett en viss konstnär eller att du kan namnkunnig på de här konstnärerna, så handlar det istället om att så här, vara en konnässör när det kommer till fint vin, att ha bra kött, att ha ekologiska mat, att det är ett nytt sätt att visa att man har en intellektuell hög standard.
gud vad läste jag det. Alltså det här är någonting som jag har läst hos mormor. Det förmodligen från Allers kan hörts på P4. Där de påstod, men det här var på jullovet, så typ så här, 2014 kommer vara året då kockarna tar över från rockstjärnorna. Det här är Allers vad heter det, typ titelskrivning. Då var det lite så här, barn och ungdomar kommer inte längre typ samlas kring en skivspelare. Man kommer inte prata om de som spelar musik, utan man kommer samlas och typ kockarna kommer bli de nya rockstjärnorna. Man kommer samlas och laga mat. Och jag tänkte nej.
Nej, men det hoppas jag ju verkligen inte. Nej, usch. Nej, men fast samtidigt så här, jag tror ju faktiskt att det har blivit mer och mer.
Ja, alltså typ namn.
Alltså det blir mer och mer namnkunnigt liksom. Och också att det har blivit mer att mat. Precis som musik kanske på 90-talet sa någonting om att jag. Du var ahead of the game med att kunna de nya indiebanden. Att kunna de nya. Alla låtarna som gick på radio. Veta namnet på alla bandmedlemmar i ett indieband liksom. Mm. Att istället kunna veta vad som är inne när det kommer till matvärlden. Att veta hur man gör surdegsbröd. Att veta hur man gör eget vin och brygger egen öl. Att veta hur man stoppar en korv liksom.
Jo, det. Och typ personkulten kring kockarna kommer en så.
Fast det har ju ändå inte så mycket
med på namn.
Precis, men det har inte så mycket med maten i konstnärer egentligen. Alltså jag tänker mer. För att i den här artikeln på New York Times så pratar de mycket om så här. Men hur ska maten kunna bli konst eftersom det inte har något estetiskt värde. Och det inte är fyllt med mening liksom. De hade något citat som var så här. Prost historia om madeleinekakan. Det är konst, men madeleinekakan i sig själv är inte konst.
Nej, men madeleinekakan har ju fått ett
konstnärligt värde.
Ja, för att den har blivit nämnd där.
Men är det för att.
Men nej,
verket i sig. Det är ju för att Prostverk i sig har ett konstnärligt värde.
Ja.
Men det är inte alltså själva kakan. Madeleine nej. Är ju inte konstverket liksom.
Nej.
Utan så de hade en väldigt så här, lång diskussion om så här. Mat är inte konst. För det ger inte så här, nya djupare insikter om strukturer. Det är ingen berättelse i sig. Som bara det som ligger på tallriken. Det har inte heller någon representation. Och
fast någon berättelse har det väl?
Ja, men det de menar då var att det är berättelsen om allt runt omkring. Mm. Det som ligger på själva tallriken. Mm. Jag citerar, men det kanske kan användas som verktyg för konstnärer för att beskriva sina idéer. Alltså det vi pratade om innan, att det används som ett medium precis som vilket som helst. Men att det är inte själva maten i sig som har ett konstnärligt värde liksom. Och jag blev så himla förvirrad, för samtidigt tycker jag så här, fast måste jag blev väldigt förvirrad av det, för att det känns som att så här, fast för vissa kanske det har ett konstnärligt värde, till exempel Sara Lucas använder ju ägg av en speciell anledning. Hon har ju valt att använda ägg istället för oljefärg. Så då har ju ägget ett konstnärligt värde i sig, eftersom hon har valt just det mediumet.
Ja, det har väl väldigt mycket. Det vet jag inte riktigt som jag håller med.
Nej, och jag börjar tänka så här, fast finns ju en anledning till att så här, Jonas Sturbeck och Lady Gaga använder köttet. Så köttet får ju ett konstnärligt värde. Alltså.
Ja, men alltså, maten har väl ett väldigt högt symbolvärde.
Ja.
Också att det är typ så här, alltså typ alla dessa Bantas symbolvärden. Det.
Men de menade ju lite på så här, att maten som ligger framme är aldrig meningen, utan det är idén och gesten bakom. Men då tänkte jag lite så här, fast det är ju samma med konceptkonst.
Ja, det
håller liksom inte, för att konceptkonst fungerar lite på samma sätt. Att så här, det som ligger framför dig, objektet, det är inte det som har det konstnärliga värdet, utan det är idén och gesten bakom.
Det är inte ägg per se som hon refererar till. Hon refererar ju med ägg till någonting större.
Exakt. Så vad menar vi när vi pratar om konst i maten?
Alltså, jag har nog approachat det här avsnittets ämne ganska mycket. Typ så här, när du använder mat i konstnärliga syften, som vilket material som helst. Det har nog jag mer tänkt på än typ. Alltså, jag har tänkt väldigt lite på matbilder.
Ja, jag har tänkt mycket på så här, mat som används som ett material och sen den maten. Jag tycker att det är intressant med de verken när man faktiskt ska äta det.
Mm.
Som Akkordeon Lindes. Alltså såhär, för att det är någonting att då gör man det som det är till för.
Mm.
Du fyller normen av hur du ska använda maten, men samtidigt så är det inte bara mat du äter, du äter också en struktur, du äter också ett samhälle liksom.
Mm. Vilket är kanske någonting man borde tänka på när man äter helt vanlig mat också. Varför det är. Ja. Jag har inte ens tänkt på sådana konstverk.
Och jag tycker att det är så här intressant, för när du stoppar i dig den här tårtan så är det inte bara grädde, sylt,
choklad
och marsipan eller vad det nu kan vara i en tårta. Utan det är alla strukturer runt omkring dig som du tuggar i dig och bokstavligen sväljer. Att du är okej med det här.
Mm.
Så jag sväljer de här strukturerna, jag sväljer det här samhället.
Yeah.
Och det blir ett ännu mer symbolvärde i att du använder det som du faktiskt är till för. En tårta är till för att ätas och du gör det.
Så du kan egentligen inte, det kan inte komma den kritiken som den där köttklänningen. Jag tror inte
att att du inte gör det, du inte ska.
For an albino anorectic eller något sånt heter den. Att då kan du inte komma typ såhär, men varför slösar ni med maten?
Nej, för man har gjort precis det man ska med den här tårtan.
Mm.
Man har ätit den.
Mm. Men alla de där tanterna som stod i bakgrunden på de pressbilderna och bara så här tyst, smaska, alltså fyllde munnen med någonting, sa inte emot, bara spelade med i den och då strukturen.
Exakt, och då blir det här bokstavliga sväljandet av strukturen så himla påtagligt. Så här, jag, uppenbarligen är jag okej med det här, vilket är helt sjukt. Att så här, och att inte förstå den konstnärliga, att de inte förstår den konstnärliga gesten att så här, du tog i dig det här varje dag.
Mm.
Blir så himla, alltså när jag... Där jag började tänka på det här med konstig mat och kollade mer på det, så jag såhär, det här är ju nästan mer briljant.
Ja. Ja, det var ett väldigt intressant konstverk. Väldigt intressant i nyhetsflödet, kommer jag ihåg att jag tyckte då. Jag var lite efter, jag var inte hemma då.
Mm.
Jag har tänkt ganska mycket också på ruttnande saker, på vandringens grejer. Lite för att det är ett av mina stora issues i livet, rädslan av att Det är ju ett vanligt fast. Det påminner om döden. Det ruttnar snabbare. Och så kom jag över nu på eftermiddagen. Så satt jag och kollade på en 4-minuters film. Mm-hmm. Av en brittisk konstnär som heter Sam Taylor Wood. Som tydligen läste jag, hade ställt ut det här på museum. På, alltså typ i början när det började komma så här flat screens.
Okay.
Som ser lite ut som en tavelram. Och så började det. Och så är det några frukter som ligger på ett fat. Och så är det under de här 4 minuterna så är det liksom ett långt skede av förruttnelse.
Mm-hmm.
Och det liksom börjar komma en liten brun prick på ett päron. Och sen så växer det upp sig större och större och större. Och så börjar persikan mögla och vindruvan blir åt ett helt groteskt håll. Och jag är ju såhär sublim äckel kärlek till det här. Jag tycker om att titta på det. Det är det värsta jag vet. Jag ligger och hulkar och säger det är så äckligt. Men så fascinerande. Och det var tydligen utställt som tavlor. Alltså så, det såg ju ut
som tavlor liksom.
Det var ju belyst på samma
sätt
som stilleben. Så de ska jag nog länka till.
Gör det.
Och så tyckte jag att det var så här. Det är också att använda kameran på det sättet. Att filma ett fruktfat så himla länge.
Och sen är det också hela det här. De har också gått emot att säga bra frukt har fått gå till spillo på något vis. För att det ska vara konst helt plötsligt.
Ja, och lite på samma sätt som man så här lägger hamburgare
från
hamburgarestauranger och typ så här, nu ska vi se hur lång tid det här tar. Exakt. Fast de verkar ju inte riktigt
hända någonting.
Nej. Det gör det ju här, det var ju ett levande material. Men också att eftersom, du vet ibland när man har haft frukt och så har den varit okej på morgonen, så kommer man hem på eftermiddagen och så är det så här, nej! Den är liksom så här, helt plötsligt har den bara blivit någonting som man inte ser med ögat.
Nej.
Och att det där tänkte jag refererade tillbaka till att använda kameran på det sättet som typ så här det mekaniska ögat och typ så här få syn på saker som faktiskt inte ser. Hur ser det ut när ett päron
ruttnar liksom. Tror du att vi kommer fortsätta använda mat i konsten och konst i maten?
Svårt. Alltså det kanske bara blir om vi börjar gå mot någon slags sån här gud. Det finns så många människor som svälter.
Mm.
Jorden går under. Maten är en jättestor del av den globala uppvärmningsproblemet. så kanske mat blir mer laddat. Eftersom det kommer bli, dels verkar det bli dyrare och sånt liksom, att du får verkligen inte slösa med det. För det du har skulle vara väldigt
tacksam. Som vi skulle få små kuponger som under krigstiden så kommer ingen använda matkonstnärer.
Kanske inte lika mycket, det kanske skulle...
Sen så jag tänker att man använder mat i konst för att det är ett billigt material. Till exempel, det finns ju lika mycket politiskt problem att vi använder så mycket olja. Men det är inte så jättemånga konstnärer som använder olja, liksom.
Nej. Vi ser inte heller någon kritik mot typ, hur kan du använda olja?
Nej.
Kan du använda oljebaserad färg? När det finns de som inte kan måla sina hus.
Exakt. Eller det finns till... Ja, jag vet. Nej, men jag... Ska vi börja round it up, eller?
Ja.
Har du några tips?
Har jag några tips? Alltså, min tips kan ju vara att alltså, typ YouTube-söka. Dels...
Paul McCartney.
Ja, innan du kom här idag så låg jag och kollade på Paul McCartney-filmer. Och det han må vara man, men jag tycker om honom.
Ja, jag får väl köpa den idag.
Så det kan ju vara mitt tips, för annars har jag nog inte läst någonting som är av något allmän intresse alls.
Okej.
Okay. Har du något?
Jag har två tips.
Mm-hmm.
Om man är i London
så
tycker jag att man ska gå och se, om man är intresserad av det här och tycker att det är lite spännande, så tycker jag att man ska gå till något som heter Delfina Foundation, som är här i London. Som har en utställning som heter Politics of Food. Som är en grupputställning fram till den 22 februari. Som handlar just om vad maten har för inte symbolvärde, men vad det betyder idag i samhället när det kommer till miljö, när det kommer till att använda det som material i konsten för att visa på något större konsumtionssamhälle liksom. Så den kan man ju gå på om man är intresserad, vi länkar den på vår blogg också. Och sen så har jag också ett YouTube-tips som inte har med att göra med mat kanske, fast det har att göra med köket. Och hur köket används.
Uh-huh.
Och det är Martha Rosslers film / performance från 1975. Som heter Semiotics of the Kitchen. Som jag tycker är, alltså, hon är så fantastisk.
Först tänkte jag att du skulle säga Martha Stewart. Jag var så,
nej, jag tänkte inte gå så. Den handlar mycket om så här, kvinnors roll i köket under den tiden. Att hon så här, håller upp. Till exempel en brödkavel, en kniv, och bara säger ordet för kniv till exempel, och istället för att göra den köksbrukliga sättet att använda kniven till att skära ett bröd, så börjar hon göra en huggrörelse istället. Och så gör hon så med massa grejer i köket i bokstavsordning. Och sen så när hon kommer till W så pekar hon på sig själv och säger I i köket, för att visa på kvinnans plats i köket. Och så
vad finns W?
Den kan man kolla på, tycker jag.
Mm.
För att jag gillar henne och för att jag tycker att den lite handlar om samma grej, vad det betyder med kök, med mat, vad det har för värden liksom, och vad det säger om ett samhälle i stort. Och så kan man så om man googlar så kan man ju kunna köpa Per Mobergs bok. Eller?
Ja, eller lägga pengarna på någonting vettigt.
Ja, exakt. Vad ska vi prata om nästa gång?
Nästa avsnitt tänkte vi väl avhandla seriekonst.
Ja, och grafiska noveller och sånt där.
Jo.
Det kan bli spännande.
Så, men tills dess så kan ni ju läsa på vår blogg.
Ja, konstpodden.blogspot.co.uk.
Jo.
Eller gå in och gilla oss på Facebook.
Det får man göra.
Och vår podd finns både på iTunes och på Podomatic.
Ja, och på bloggen.
Och på bloggen.
Och om man har vägarna förbi London och vill komma och gästpodda så...
är man mer än välkommen att säga till.
Mm.
Sen så kan man väl, om man har tips på någonting man tycker att vi ska ta upp i podden.
Yeah.
Ett ämne, eller ge tips på en konstnär, eller ge tips på en utställning. Eller tema, eller vad som helst. Så kan man också skriva till oss antingen på Facebook eller på vår... mail som finns på bloggen.
Ja.
Perfekt. Fridens liljor.
Ja. Puss och kram.